Gemenskap med varandra, det känns som att man skulle vilja få prata en stund med allihop, men det kanske är omöjligt. Men tack för predikan ute på stan, Christer. Vi gick förbi så vi lyssnade på budskapet. Han har predikat en timme här nu på torget vid Sankt Larsparken, Christer Hill. Det är frimodigt. Fantastiskt. Nu, Peter Stenomgard, så vill vi höra lite om din nya bok och vad du har att berätta. Varsågod.
Tack så jättemycket för inbjudan att säga något kort om ett rätt stort arbete som jag precis har avslutat om okkultism och dess koppling till kristen tro. Och hur det här har sett ut historiskt och hur det påverkar den kristna församlingen idag. Jag kom själv till tro i vuxen ålder. Jag var 25 års ålder. Döptes i Sionförsamlingen i Linköping. Och skolad vetenskapligt, även formellt forskarutbildad, och kom att ägna rätt många år åt att studera förhållandet mellan vetenskap och tro. I Sverige så speciellt så brukar man säga att det går inte ihop sig då. Och det ledde till att jag skrev en bok som heter Vetenskap och tro först, och sen tänkte jag skulle skoja lite med Richard Dawkins. Jag skrev en bok som heter Illusionen om vetenskapen. Han har ju skrivit Illusionen om Gud. Eftersom när man forskarutbildar sig så får man ju klart för sig också att vetenskapen är inte någon så att säga säker metod som leder mot absoluta sanningar. Det känner vetenskapsfilosofer till, men det vill man inte prata om så mycket. Ända sedan jag kom till tro så har jag haft en väldigt stort fokus på Bibeln. Jag ägnade de första, eller vägen fram till tron var egentligen att jag började med att försöka bevisa att Bibeln kan ju inte stämma. Jag ägnade massor av tid att försöka leta fram motsägelser på olika sätt. Mot naturvetenskap, logiska motsägelser. Ett väldigt mödosamt arbete, vet ni andra, som om ni har fått gå den långa vägen då. Fördelen var då att det uppstod en kärlek till skriften, precis som Anders pratade om på förmiddagen här då. Och den har varit min följeslagare då, ända sedan den dagen. Plötsligt så har jag då hamnat i ett läge där jag har skrivit, gjort ett stort arbete om okkultismen, dess rötter och hur det påverkar den kristna församlingen. Man kan ju undra varför man hamnar i ett sånt ämne. Och det korta svaret är egentligen bara att det var en tydlig ingivelse om att jag skulle arbeta med det här ämnet. Och vad är bakgrunden överhuvudtaget till detta då? Ja, vi kan ju se att intresset för okkultism, det har ju växt, inte minst i Sverige de senaste årtiondena. Ni kan se det i tv, veckotidningar, Andarna återvänder och allt vad de heter, de här programmen. Spiritism, och det är en väldigt stort intresse. Det här påverkar ju även den kristna församlingen på olika sätt. Medvetet eller omedvetet. Och vi vet ju då att det finns ju kyrkor som medvetet bjuder in okkultister, spiritister, healers, drömtydare och allt vad det kan vara. För att man så att säga då under parollen, vi månar om hela människan, så vi bjuder in dem här. Men sen har vi också en annan påverkan då, det är ju när okulta läror och synsätt smyger sig in i kristna läror. Och det är lite knepigare att identifiera de här. Mycket beroende på att okulta läror innehåller ofta väldigt mycket bibliska personer, bibliska uttryckssätt. Man hänvisar till texter, man sjunger psalmer och så vidare. Men man har alltid en annorlunda liten vridning av tolkningen. Det här är inget nytt. Och ni som är bibelkunniga, ni vet att redan Israels folk hamnade i detta. Innan man skulle gå in i Kanaans land så fick Josua tydliga instruktioner om att det, mitt uttryck, okulta minfältet som låg och väntade på dem där, det skulle man avlägsna. Det var det ena uppdraget han fick. Det andra var också att han skulle hålla sig till vad som stod i lagboken. Och vi vet också, sen tyvärr står det redan i domarboken, att man lyckades inte med det här. Och det gick så långt så att så småningom kunde man inte skilja Israels folk från de hedna religioner och kulta verksamheter som fanns där. Vad hände sen då? Jo, Salomo, när han stod på sin höjdpunkt, så inträffade tyvärr en väldigt tråkig sak. Att Salomo började själv ägnas åt olika typer av traditionell okkultism som fanns i området. Det här ledde så småningom till att i praktiken så avföll han, och riket delades i två riken, Nord- och Sydriket. Nordriket, där var alla kungar avfälliga och fortsatte. dyrka Baal och himmelens drottning, allt vad det var. Så det gick under först när Assyrien invaderade dem. Judarike höll ut lite längre. Några kungar vände om, andra kungar fortsatte. Och man kan fråga sig då, varför är då lagboken eller skriften viktig? Ja, vi var inne på Josias reformation på förmiddagen här. Men vad hände innan Josias reformation? Jo, då hade vi kung Manasse. Kung Manasse regerade på 600-talet. Och han satte igång att verkligen jobba för att få in okultismen djupt i Israels religiösa system. Det slutade med att till slut står det alltså ett altare till Baal och ett altare till himmelens drottning i Salomos tempel. Och det är det som Josia då plötsligt inser först när de hittar lagboken, att det här var ju inte bra. Och man kan ju undra, jag har undrat själv många gånger, borde inte någon ändå ha upptäckt att plötsligt står det ett altare till Baal, ett altare till himmelens drottning inne i Salomos tempel? Borde man inte ha, någon har sagt, nej men vänta lite, det här var inte så här det var tänkt. Och här ser vi då, vi kan se genom hela skriften hur i den andliga kampen så använder mörkret okultism som ett väldigt effektivt vapen för att underminera Guds folks relation till Gud. Och det här fortsätter in i nya första, i första församlingarna. Så ser vi att apostlarnas brev, de är väldigt, väldigt tydliga i sin markering mot okulta läror som dök upp tidigt. Och precis som Anders var inne på förmiddagen, vi vet när lärjungarna frågade inför ändens tid, vad blir det för tecken, vad kommer att hända, hur vet vi att du är på gång? Då börjar inte Jesus säga så här, först blir det krig och sen blir det ena och det andra. Nej, se till att ingen bedrar er. Och Paulus, han säger ju så här också, precis som Anders var inne på också, att när en laglöse dyker upp, då ska det ske med ondskans alla konster, står det i Folkbibeln 2015, och lögnens tecken och under. Och det kan inte nog betonas. Jesus säger själv i kapitel 24 senare, Matteus, att om möjligt också bedrar de utvalda. Så man kan inte nog betona detta. Det kommer att bli, med tanke på vad ondskan åstadkommit hittills i världshistorien, så gäller det verkligen att ha ögonen öppna här. Man kan fråga sig då, vad, på vilket sätt märker man då om den här typen av okulta trosföreställningar börjar smyga sig in? Då finns det ett jättebra exempel som ni kan läsa i lugn och ro själva. Men det är Uppenbarelseboken, andra kapitel 20-25. Det är brevet till Thyatira, församlingen Thyatira. Står det så här: men jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel, hon som kallar sig profetissa, undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig för hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, och alla församlingar ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge upp var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den, läran och inte lärt känna Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag, jag lägger inte på någon annan börda, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Det här, här kan man studera lite noggrannare och få nästan som en checklista på typiska fenomen som dyker upp i en församling när okulta lärare börjar smyga in sig, men som inte är så uppenbara. Det är uppenbart om man bjuder in en spiritist förstås då, men det finns så mycket andra läror som har de här sakerna i sig då. Och tittar vi på några andra texter så kan man se då typiska tecken. Det här är ju alltså en person då som har anspråk på att inneha djupare kunskap om det andliga, det vill säga det som kallas Satans djupheter, ibland står det Satans hemligheter i vissa andra översättningar, skaffar sig inflytande och samlar människor runt sig. Den här personen baserar sina budskap på uppenbarelser, någonting som den har fått, upplevt, upplevelsebaserat. Vill inte pröva detta mot skriften, annat än möjligen lite lösryckta ställen för att stödja det här då. Man skaffar sig inflytande och börjar skaffa sig anhängare, och så blir det splittring efter ett tag. Och här kan det också bli bekymmer. Om inte ledarskapet orkar eller på något sätt kan få bukt med det här, så sprider det här som en löpeld. Och det kan bli alla möjliga frukter av detta då. Sjukdomar, andra problem, omoral och så vidare då. Men här är ett typiskt tecken då på såna här tidiga indikationer. Det svåra är då att de här lärorna ofta involverar bibliska personer och händelser och så. Det gör att det kan vara, om man inte har väldigt bra koll på skriften själv, så är det jätteknepigt att skilja ut de här sakerna. Och det är därför det är så viktigt, det som Anders betonar på förmiddagen, att stå stadigt rotad i skriften. För gör man det under andens ledning, då kan man åtminstone känna att det är något som skaver, det är någonting i frukten här. Om frukten är det motsatta än det som står i Galaterbrevet 5, då ska man börja ana att det är någonting som inte stämmer. Och då kan man få ledning och titta i skriften, så kan man så småningom hitta det hela då. Det här är ju då, i den här boken så har jag valt att göra då, att det hamnar i att jag känner att jag måste göra en översikt över var finns rötterna till okkultismen. Och spåren går ju långt bak, ända till Nimrod. Och okkulta läror drar sig inte heller för att tolka om hela skapelseberättelsen och dra helt annorlunda slutsatser av det som står där. Nu ni. Aha, jag råkade nog trycka det. Ja. Fantastiskt. Precis så. Och här i då så har jag valt att göra en översikt över alltså den västerländska okkultismens rötter. Gertrud Storsjö har skrivit boken Buddha och Kristus. Det kan ni se, det österländska inflytandet. Här är det västerländska okkulta inflytandet som har sina källor i bland annat gnosticism, som man kallar det för, hermetism. De håller på mycket med planeter och astrologi och spiritism och sånt. Och så har vi den judiska kabbalan, där det handlar mycket om att räkna fram och tillbaka. Man hittar dolda budskap och kan göra teckentydning och spådomar framåt genom att kombinera saker på ett listigt sätt då. Det finns en översikt över hur okkultism har spridits upp i Västeuropa genom århundradena. Och man kan se tydligt att överklassen, aristokratin, har varit de som har varit väldigt duktiga på att sprida det här uppåt och snabbt fått fäste där, och så har det spridit sig vidare. Nazismen var starkt influerad av okkultism, av okkulta läror som rättfärdigade deras, vad ska jag säga, som de argumenterade för när de skulle utrota judarna då, bland annat. Så att det här är oerhört komplexa läror, knepiga att bena ut, men här finns en översikt. Sen finns det några kapitel som behandlar ett par av de fenomen vi ser idag. Framgångsteologins påverkan av narcissismen ligger med där. Det finns ett förstadium från 1800-talet som kallas medvetandehelande, som har man slagit över så småningom idag i det här med positivt tänkande då. Det är förstadiumet till det, men det har sina rötter i gnosticismen. Och gnosticismens påverkan på kristen mystik ligger också med här. Likaså dyrkan av Jungfru Maria som himmelens drottning. Det är exakt det vi kan se genom hela Gamla testamentet, hela Jeremia. Titta i de sista kapitlen i Jeremia. Det står väldigt mycket om himmelens drottning, som har den dyrkan. Och idag ser vi ju, ja, vi kan ju räcka gå till vår domkyrka här. Det är sorgligt att se, men det står ett altare där till himmelens drottning idag. Det här är givetvis, boken är skriven på så sätt att det är ju inte enskilda personer eller församlingar som på något sätt beskrivs här, utan lärorna. Så det blir så sakligt och ödmjukt så det bara går. Vi vet av erfarenhet att börjar man diskutera framgångsteologi, kristen mystik och kommer med invändningar, så det är inte alltid det tas emot med öppna armar. Men så sakligt och möjligt och strukturerat det bara går att belysa, vad är det som gör att en hel del av oss ser något annat än det som företrädarna ser. Den är utgiven på XP Media som ger ut Svenska Folkbibeln. Och den, om det är någon här skulle vara intresserad av att köpa den idag, så får ni möjlighet att köpa den till ett rabatterat pris. Den kostar ungefär 230-250 kronor plus frakt, har sett på nätet. Ni kan få köpa den för 150 bara idag om det är någon som vill köpa den här. Den ligger där borta, antingen kontant i burken eller ni kan swisha också. Så att det
är inte det swishnummer?
Nej, det som ligger, det står ett swishnummer där på bordet. Ja, det är i och för sig kanske vi spelar ingen roll där på sig. Det var inte bara det jag tänkte säga. Jag vill bara tacka för möjligheten att få säga något om detta. Och Guds välsignelse till Lennart, du i eftermiddag. Detta viktiga ämne och din hemsida som jag själv har haft så mycket glädje av.